Petrus och frid av Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kom, huldaste förbarmare som herde in bland fåren, och led oss arma syndare till källorna och såren, till Sions berg och Sarons bet, där i en salig enighet var trogen själ har trevnad. O kärlekshav, utgjut din flod utöver allas hjärtan. Låt kraften av ditt helga blod fördriva otrossmärtan. Du hela världens nåda stol, förvandla med din ljuva sol vår köld i evig värma. Amen. Predikotexten idag på söndagen Septuagesima läser vi i Matteus evangeliets 19 kapitel från den 27 versen, där orden lyder så i Jesu namn. Då tog Petrus till orda: se, vi har lämnat allt och följt dig. Vad ska vi få för det? Jesus sade till dem: amen, säger jag er, vid pånyttfödelsen, när människosonen sätter sig på sin härlighetstron, då ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Och var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar, han kommer att få 100-falt igen och ska ärva evigt liv. Men många som är det första ska bli det sista, och många som är det sista ska bli det första. Amen. Herre, helga oss i sanning. Ditt ord är sanning. Amen. Den här söndagen har namnet Septuagesima, och det betyder att det är omkring 70 dagar kvar till påsk. Idag går vi in i förfastan som bildar övergången till fastetiden, och därför så är också den liturgiska färgen violett, som är botens färg. Texterna för den här dagen kan tyckas harmoniera dåligt med det som är dagens tema: Guds oförskyllda nåd. Oförskylld nåd, det är alltså något som är alldeles oförtjänt. Någonting som utesluter all förtjänst och alla gärningar. Det finns alltså ingenting som skulle kunna medverka till nåden. Inga omständigheter som kan bidra till nåd eller beveka Gud till nåd. Guds nåd är oförskylld. Den är oförtjänt. Men i dagens texter så kommer gång på gång ett annat tema fram. Och det kan tyckas ligga väldigt långt ifrån den oförskyllda, oförtjänta nåden. För det talar om faran av att räkna fel när det gäller nåden. Om faran av att bedra sig själv, att avfalla och gå förlorad. Vi läste i episteltexten där Paulus talar om tävlingskampen och hur han arbetar för att vinna den oförgängliga segerkransen. Han tvingar sin kropp till lydnad för att inte komma till korta. Och så påminner han om hur Israels folk under ökenvandringen, de flesta föll och blev kvar i öknen och aldrig nådde löftets land. Och så läste vi i evangelietexten om arbetarna i vingården, hur några var missnöjda med lönen och inte accepterade att bli jämställda med de som sist hade kommit till arbetet. De tyckte de var värda mycket mer och såg med onda ögon på att husbonden var så god. Och så fick de ta sitt och gå utan nåd. Så blev de första, de sista. Och i predikotexten som jag läste här så frågar Petrus efter belöningen För de har ju övergett allt och följt Jesus. Och både evangelietexten och vår predikotext slutar med samma ord. Jag läser: så ska det sista bli det första och det första bli det sista. Men många som är det första ska bli det sista och många som är det sista ska bli det första. Och går vi sen till det som är dagens aftonsångstext, så lyder rubriken: frälst såsom genom eld. Och det handlar om den enda grunden, Jesus Kristus, och om hur man bygger på den grunden. Och så säger aposteln: bedra inte er själva. Och går vi sen till nästa årgångs texter, tredje årgångens texter, så talar Jesus om hur vi sen vi har uppfyllt alla våra plikter som kristna, när vi har fullgjort precis allt, så kan vi bara bekänna att vi är onyttiga tjänare. Och till sist i aftonsången så möter vi Paulus bekännelse, där han har fått kasta allt eget på soptippen och räknar det som skada, och hur han jagar mot målet för att vinna segerlönen. De första blir de sista. De sista blir de första. Rakt igenom texterna för den här dagen, som talar om Guds oförskyllda nåd, så möter vi gång på gång en allvarsam varning. Både från Jesu ord, Jesu mun, och från hans apostel Paulus. Samma varning kommer från Jesus vid olika tillfällen, men den har samma innebörd. Jag läser från Lukas evangeliets 13 kapitel. Någon frågade Jesus: Herre, är det bara få som blir frälsta? Han sa till dem: kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag, ska försöka komma in, men inte kunna det. Och så talar han om det som vi sjöng om här i sången ifrån sånghäftet. Där ska ni gråta och skära tänder när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike, medan ni själva är utdrivna. Och människor ska komma från öster och väster, norr och söder och ligga till bords i Guds rike. Och se, det finns det som är sist som ska bli först och det som är först som ska bli sist. Här talar Jesus om det egna folket, judafolket, som ägde ordet och löftena, som tillhörde gamla förbundets utvalda folk. Det skulle många bli det sista utanför Guds rike i gråt och tandagnisslan. Och det var samma tema som vi läste om i episteltexten med exemplen från ökenvandringen. Där så många avföll från tron och till sist utestängdes från Kanan och dog i öknen. Och det avsnittet avslutar aposteln med påminnelsen om vad som hände dem. Och så säger han till oss: det som hände dem tjänar som exempel och skrivs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Därför ska den som menar sig stå se till att han inte faller. Och jag upprepar igen hur Jesus undervisar apostlarna och slutar med denna varning: många som är de första ska bli de sista och många som är de sista ska bli de första. Men ämnet var ju Guds oförtjänta nåd. Kan det vara så svårt? Det måste dölja sig en hemlighet här. Det måste vara någonting med det här ämnet som inte går ihop med vårt sätt att tänka och räkna. Någonting som går rakt emot vårt förnuft och som gör att man kan ta miste, räkna fel och lura sig själv och så bli bland de sista. Guds oförtjänta, oförskyllda nåd är dårskap. Om någon av er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis, skriver Paulus. Man kan lära sig vad som menas med Guds oförskyllda nåd, så att man med ord kan beskriva och förklara innebörden i uttrycket. Så långt kan man komma med att vara vis i den här världen. Men om man ska bli ägare av den sanna visheten måste man bli en dåre. Det vill säga, här kommer alla mänskliga beräkningar och argument och allt mänskligt tänkande till korta. Guds oförskyllda nåd går inte ihop med vårt förnuft. Det låter sig inte förena med vår natur. Det fordras ingenting mindre än en ny födelse, en ny människa till detta. Ty detta budskap om korset är en dårskap för den som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet, jag ska göra det visas visdom om intet. Och det förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Första Korinthierbrevets första kapitel. Men vad är det i det här ämnet, Guds oförskyllda nåd, som vi har så svårt med? Och svaret kan vi sammanfatta i två enkla ord. Lag och evangelium. Lagen, det är Guds ord. Och det ordet säger att vi står under Guds dom. Utan ursäkter, utan förmildrande omständigheter. Utan giltiga förklaringar och utan möjligheter att undkomma. För Guds ord talar om för oss att vi är syndare. Och som därför så har vi Guds vrede hängande över våra huvuden. Vare sig vi är hedningar eller håller oss för kristna. Guds lag talar om dom och evigt straff över oss orättfärdiga. Och den säger att det finns inte en enda som håller provet. Inte en enda rättfärdig. Guds heliga lag inte bara talar om dom och straff. Den fäller domen. Och jag ska läsa från Romarbrevets tredje kapitel. Det står skrivet, ingen rättfärdig finns. Inte en enda. Ingen förståndig finns. Ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit. Alla har blivit fördärvare. Ingen finns som gör det goda. Och så vidare. Och så kommer en lång uppräkning av synda fördärvet. Så som vi har det i oss. Och så slutar det med, det har inte Guds fruktan inför sina ögon. Tror du detta? Det gör ingen av sig själv. Det går nämligen inte ihop med vårt förnuft. Visst kan vi erkänna att allt inte är som det borde. Vi kan till och med gå så långt att säga att jag i vissa avseenden är faktiskt riktigt uselt med mig. Och det borde se helt annorlunda ut. Men någonstans hittar vi alltid ett men för att slingra oss undan konsekvenserna på något vis. Nog kan det vara illa med mig, men alltid hittar jag något som kan böja av spetsen och liksom ta bort den allra vassaste udden av Guds heliga lag så att den inte träffar just mig. Och håller Gud upp Guds lags heliga spegel framför mig, så håller jag den gärna lite snett så att jag istället för att se mig själv ser min granne. Och så är det ju så, jag vet ju att Gud alltid är nådig och barmhärtig. Var han då mindre nådig mot dem som föll i öknen? Var han mindre nådig och barmhärtig mot dem av hans eget folk som han säger att de ska stå utanför Guds rike? Eller var de så mycket syndigare än vi andra att de drabbas särskilt av Guds dom? Men skriften säger att det finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det finns ingen ursäkt. Därför står jag som orättfärdig, en lagbrytare, en Guds försmädare och lögnare. Men till en sådan insikt kommer jag inte av mig själv. Av eget förstånd, eget förnuft, egna krafter. Vi saknar helt enkelt förmåga att ta in det. Vi kan förstå vad lagen säger, vad den kräver och dömer, och ändå inte förstår det. Luther säger väl på något ställe att skulle det gå upp för oss i vår fulla vid, så skulle vi av förskräckelse inte kunna leva. Men eftersom det är så förstår jag inte heller Guds oförskyllda nåd. Till allt detta fordras den helige andes upplysning. Evangelium, här är det ännu mer förmörkat. När det gäller lagen finns en viss naturlig kunskapsrest kvar. Hos varje människa så finns en mer eller mindre utvecklad uppfattning om vad som är rätt och fel och så vidare. Och det finns också ett samvete som kan anklaga eller ursäkta. Men när det gäller evangelium är det totalt mörker. För det är en dårskap för allt förnuft. Och så kommer dårskapen. Guds ord förkunnar nämligen att för dessa orättfärdiga, Guds försmädare, dessa föraktare av Guds ord, dessa uppstudsiga och olydiga, dessa mördare, tjuvar och lögnare, dessa avundsjuka och missundsamma, alla dessa som på varje punkt har brutit mot Guds heliga lag, alla dessa har Gud älskat så att han sänt sin enda son i världen för att lida och dö för dessa. Dessa som har en sån förskräckande meritlista som jag nyss läste från Romarbrevets tredje kapitel. Och han kom hit till världen, Herren Jesus Kristus, för att med lust och glädje fullgöra Guds vilja, att lida och dö för oss ogudaktiga och onda. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställen när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Romarbrevet 5. Han levde det rättfärdiga liv i lydnad för lagen som vi aldrig levt. Han dog rättfärdig för oss orättfärdiga för att föra oss till Gud. Och så säger han: det är sant att ni allesammans utan undantag har syndat och saknar härligheten från Gud. Men det är också sant att ni nu står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt er. Sådan är Guds oförskyllda, oförtjänta nåd. Kristus har försonat Gud med oss och han har sänt oss försoningens ord där han uppmanar oss: låt försona er med Gud. Alldeles gratis, fritt och förintet, helt oförtjänt erbjuder syndare nåd och barmhärtighet, barnaskap och frid med Gud för Jesu Kristi skull. Av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Så lyder evangeliet hemlighet. Och det är genom denna dårskap Gud frälsar dem som i tro tar emot hans gåva. Och här står vi, än mer hjälplösa och oförstående än inför lagens domar. Därför sände oss Herren Gud, den helige ande, för att jag kan inte ha mitt eget förnuft eller kraft tro på Jesus Kristus min Herre eller komma till honom. Utan den helige ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och behållit mig i en rätt tro. Guds oförskyllda nåd, det är din alldeles oförskyllt. Ta emot, tro, tacka och lova. Petrus hade en fråga till Jesus. Se, vi har lämnat allt och följt dig. Vad ska vi få för det? Det var en särskild händelse som föranledde Petrus att fråga så. Omedelbart före så berättas om en rik man, en ung man som kom till Jesus. Och han hade med sig en evighetsviktig fråga. Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Och så svarar Jesus, varför frågar du mig om det goda? En är den gode, och vill du gå in i livet så håll buden. Och då undrar han vilka bud Jesus menar. Och så svarar Jesus med en sammanfattning av buden på lagens andra tavla. Alltså om vårt förhållande till vår nästa. Och då säger den unge mannen, allt det här har jag hållit. Vad är det mer som fattas? Trots att han ansåg sig ha fullgjort allt var han tydligen ändå inte nöjd utan förstod att det var något som fattades. Och då avslöjar Jesus hur det stod till med hans laguppfyllelse. Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen och kom sen och följ mig. Men ynglingens skatt, hans stora rikedom, den vägde tyngre och så gick han sorgsen sin väg. Medan Jesus varnar för rikedomens faror. Och så talar han om hur svårt det är för en rik att komma in i himmelriket. Att det är lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Och då blir lärjungarna förskräckta och säger, men vem kan då bli frälst? Och så svarar Jesus att för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Gud kan frälsa, men inte människor. Och så gick den rike unge mannen bedrövad sin väg. Han kunde inte tänka sig att lämna allt för att följa Jesus. Det blev för kortsamt och för kostsamt och dyrbart på många sätt. Men lärjungarna hade ju offrat allt och då frågar Petrus, se, vi har lämnat allt och följt dig. Vad ska vi få för det? Kunde inte det vara något värt? Jo, det lönar sig att bli kristen. Det lönar sig att vara en Jesu lärjunge, såväl för tiden som för evigheten. För Jesus säger, amen säger jag er, vid på nytt födelsen när människosonen sätter sig på sin härlighetstron. Då ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Och var och en som för mitt namn skulle ha lämnat hus eller bröder, eller systrar, eller far, eller mor, eller barn, eller åkrar. Han kommer att få 100-falt igen och ska ärva evigt liv. Gud blir ingen något skyldig. Men han ger aldrig lön efter förtjänst, och väl är det. Hans lön är en nådelön. Det kostar mycket att bli en Jesu lärjunge. Man kan få ge upp allt vad världen har för att följa honom. Och Jesus säger, den som älskar sitt liv förlorar det. Och den som hatar sitt liv i den här världen, han ska bevara det och vinna evigt liv. Och jag har påmint om Paulus. Han som var så uppfylld att i alla avseenden tjäna Herren Gud. Och så kommer den totala omvärderingen. Han säger, jag har fått lämna allt. Allt som jag har räknat som berömmelse är istället bara skada och avskräde. Hör hemma på soptippen. Var hamnar då Petrus fråga? Se, vi har lämnat allt och följt dig. Vad ska vi få för det? Det fanns inget att berömma sig av. Inte ens de mest kostsamma uppoffringar. Inte ens det mest helgade kristna liv. Ingenting mänskligt kan köpa Guds nåd. Den är inte till salu. Den är gratis. Har man arbetat ända sedan tidiga morgonen, har man burit dagens tunga och hetta, slitit och släpat igenom ett helt liv i Guds rikes tjänst, så blir lönen densamma som för den som likt en brand ryckt ur elden, blir frälst i sista stund. Så räknade inte arbetarna i vingården. När arbetsdagen var slut och lönen skulle betalas ut, visade sig att lönesättningen i deras ögon var djupt orättvist. De som kom först i elfte timmen fick samma lön som de som hade slitit hela dagen. Och hade det nu gällt jordiska sammanhang så hade många av arbetarna kunnat hävda att de inte fått lön efter förtjänst. Men nu var berättelsen en liknelse om himmelriket och där råder en annan ordning. Där råder beträffande lönen ingen rättvisa. Där lönas man inte efter förtjänst och för det ska vi vara Gud evigt tacksamma. Vi inleder den här gudstjänsten med att tillsammans bekänna och vet mig vara värd en evig fördömelse om du skulle så döma mig som din rättvisa kräver och mina synder har förtjänt. Men här gäller Guds oförskyllda nåd i Kristus Jesus. Hans förtjänst gäller för oss. Därför omfattar Gud oss med mildhet och nåd. Och på den nåden kallar han också lärjungar till arbetare i vingården. Och ingen som någon gång har gått ett steg i Herrens tjänst eller som i något avseende har försakat något för Herrens skull, som i tro på Jesus och i lydnad för honom offrat allt, försakat något, lidit något, haft någon möda för hans namns skull, ska ha gjort det förgäves. Han kommer att få hundrafalt igen och ska ärva evigt liv, säger Jesus. Men många som är det första ska bli det sista. Och många som är det sista ska bli det första. Glöm aldrig detta. Du får vara salig av bara nåd på grund av Guds oförskyllda oförtjänta nåd. Amen. Låt oss be. O Herre Gud, himmelske Fader, du som genom ditt heliga ord har kallat oss alla till arbetare i din vingård, vi ber dig, ge oss din helige Ande så att vi arbetar troget i vår kallelse, beflitar oss om att lyda din vilja och sätter vårt hopp allenast till din nåd, som har uppenbarats för oss genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.